Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fråga Anders och Måns.
Måns Nilsson, hej på dig. Hej. Du ser lite...
Ska du inte säga hej och hjärtligt?
Nej, men jag tar det sen. Jag tycker bara att du ser helt mustad ut. Vad är det med dig?
Jag är inte riktigt i form.
Vad är det då?
Jag jobbar, jag har inte haft semester. Jag bara jobbar.
Fråga mig om jag har haft semester.
Har du haft semester?
Nej.
Hur kan vi vuxna människor ha ställt till det så här för oss att vi inte har semester på semestern?
Vi struntar det där. Vi säger istället varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns. Det är två trötta medelålders män. Ska försöka svara på lyssnarfrågor. Måns Nilsson, har det hänt något sen vi sågs?
Ja, inte så mycket, men en rolig grej. Ankan, vilken är mailadressen till den här podden?
fraga@andersochmans.com.
Just det, ja. .com. Mm. Visst vore det mer naturligt om vi hade en .se-adress?
Ja, men den har ju varit registrerad i Rumänien.
Just det, någon rumän hade paxat namn, vi förstår inte riktigt varför. Men denna person har tydligen tröttnat. För ni lyssnare började tipsa oss för några månader sedan om att domänen behövde förnyas och om personen inte gjorde det så skulle namnet andersochmans.se bli ledigt 15 juli.
Jaha.
Jag glömde helt bort detta. Och nu har ju 15 juli varit. Mm. Men någon som inte glömde bort detta var vår lyssnare Magnus i Täby som snabbt la beslag på namnet och nu har gett det till oss.
Nej, vad fett.
Ja, ja. Detta är vi såklart extremt tacksamma över. Så nu går vi över till den nya mailadressen, Anders. När vi precis har lyckats lära oss den gamla så ska vi nu gå över till den nya som alltså är fraga@andersochmans.se.
Och Magnus i Täby, så fort vi trycker upp en t-shirt då ska han få en.
Absolut.
Och kanske en kanelkrans.
Mm.
Det får vi se.
Nej. Du då, du har varit ute och åkt färja, har jag sett på Instagram.
Ja, jag läste ut din bok.
Ja.
Mycket trevligt. Jag gissade fel på vem som var mördaren.
Gött.
Ja, så att ni som ska läsa den, gissa inte. Ja, skojade. Det stämmer. Jag har spenderat en vecka i forna DDR, nära den polska gränsen. Jag och fyra kompisar med familjer har hyrt en något bedagad herrgård.
Det är tolfte
året i rad vi gör det här. Fast då på spridda platser runt om i Europa. Det är ett bra och lite billigt sätt att få en lite lyxig semester sådär.
Ja.
När vi anlände till den här lite bedagade herrgården fick vi lite udda information.
Mm-hmm.
Längst ner på tomten stod ett gammalt, jag skulle säga mycket slitet hus.
Mm-hmm.
Vaktmästaren som visade runt i huset, herr Fischer hette han.
Ja, detta kan ju bli en deckare, bara detta, det hör jag.
Han sa att där nere i det huset, där bor en man. Bryr inte om honom.
Va?
Mm. Han hör inte och han pratar inte, men han är inte farlig.
Men han är inte farlig.
Ja, precis. Sen fick vi den här informationen. Om han närmar sig, ta inte kontakt, ring mig. Han är alltså inte farlig.
Fyra barnfamiljer.
Mm, och en man som man inte får ta kontakt med. Första kvällen, snedstreckt natten, så satt vi uppe och drack lite vin och pratade lite, hade ätit, va? Då började någon skjuta raketer mot huset. Det var lite obehagligt. Så vi sprang ifatt dem och sa till dem på skoltyska då. Snälla, gör inte så här, för att vi har barn som sover, de blir rädda.
Jaha, så det var inte gamla gubben?
Nej, det visade sig att det var män i vår ålder.
Jaha!
Ja, som dök upp och sköt raketer. Och när vi sa till dem att snälla, gör inte det, då blev de lite hotfulla.
Ja.
Ni ska inte säga till oss vad vi ska göra.
Nej.
Sa de. Nog, jag fattar inte riktigt.
Nej.
Då tog min kompis en bild på dem.
Ja.
Då blev de jättehotfulla. Det slutade med att polisen kom och det blev rörigt alltihop.
Ja.
Så det var lite dålig start då.
Hur länge skulle ni vara i det här huset?
En vecka.
Och redan har ni hela ortsbefolkningen emot det?
Precis. Andra kvällen var det lite soft. Inget hände och vi tänkte att det var väl bara att det var lördag kväll och det var några som var lite brusade. Och så.
Mm.
Tredje kvällen. Det är återigen kväll, snedsträckt natt. Vi har ätit, dricker lite vin, pratar. Då hör vi märkliga ljud i buskarna runt den lite bedagade herrgården. Och det börjar komma konstiga ord. Till exempel. Pasta carbonara.
Det var ju faktiskt otippat.
Och det var lite intressant att i mörkret i forna DDR,
ja,
kan ordet pasta carbonara kännas lite läskigt faktiskt.
Tänkte ni det? Är det Lasse Holm som ligger och lurar?
Och nu har du ju sett de här männen. Förutsätt att det var samma män.
Mm-hmm.
Fullvuxna som då så smög i buskarna och skrek pasta carbonara.
Var det det ni åt?
Nej, det gjorde vi inte förrän på onsdagen, så det.
Ni blev inspirerade. Ja. Men detta var där historien slutade.
Ja.
Ni såg aldrig av gubben eller de männen?
Nej, polisen hörde av sig sen och hade identifierat den av männen på bilden. Det visade sig att han var en känd bråkstake i den lilla byn.
Mm. Mm.
Min mesta tid i forna DDR har jag spenderat med att sitta och ha ångest över vad jag ska säga i mitt sommarprat.
Just det.
Jag har så jävla mycket ångest
så
över det.
Så manuset är fortfarande inte färdigt?
Nej.
Det är ju snart dags.
Ja,
hur kan det vara att det inte är färdigt?
Nej.
Du har ju haft all tid i världen.
Ja.
Men lugn, Anders.
Ja.
Det behöver bara vara genialt.
Ja, jag visst.
Det är bara hela svenska folket som kommer att lyssna.
Ja, det är ingen
så ingen prestation.
Nej, det är ju ingen som tycker något om
nej.
Det.
Nej! Det behöver bara vara charmigt, smart,
insiktsfullt,
roligt, genialt.
Fängslande också.
Ja, fängslande, ja. Så det är ingen fara.
Nej, nej, nej. Nu kör vi igång och börjar svara på lyssnarfrågor. Det är det du och jag gör. Dagens första fråga kommer från Caroline och Charlotte. Hej, varför låter alla havsfåglar så fult och alla skogsfåglar så fint? Ja, nu får jag först kritisera frågan lite. Till exempel strandskatan, det är ju en havsfågel, låter ju ganska fint.
Yes.
Och kornknarren.
Kornknarren, är det en havsfågel?
Nej, det är ju en skogsfågel, det låter ju, ursäkta, för jävligt.
Jaha.
Så att teorin som Carolina Charlotte har här, den stämmer inte helt.
Ja, men på det stora hela.
Absolut.
Alltså, måsar.
Jaha.
De typ bräker.
Jaha. Ja, det är intressant att du säger, för måsar är det klassiska havsfågelexempelfågeln som jag har använt.
Ja, ja, ja.
Varför låter de som de gör? Jag har nämligen vaknat med måsar de senaste 6-7 åren. Jag har bott precis vid havet. Jag har sovit mycket på ett loft där måsarna har suttit precis utanför fönstret. Alltså jag har sovit 30-40 centimeter från måsar.
Jaha.
Och om våren så kan man vara så arg på måsar så att man, alltså man, vill, så man faktiskt nästan hellre slår sig själv än att vara kvar i sin säng. Så arg kan man vara på måsar.
Oj, oj, oj.
Men det är intressant, för generellt gillar jag ju måsar. Jag kan vara mycket imponerad av måsar när de ligger i vinden så där.
Ja.
Och när man är ute och fiskar och man, det är ingen mås på 1000 meters avstånd. Man tar upp en liten fisk, helt plötsligt så kommer det måsar från ingenstans. Det är obegripligt.
Det är ett djur som är på hugget. Och det behöver man vara i denna värld.
Absolut.
På hugget.
Ja. Mest av allt gillar jag måsarnas ungar. På sommaren när de går på marken så har de inte lärt sig flyga.
Jaha.
Och de har alldeles, alldeles för stora fötter. De är grå och ser ut som tonårspojkar. Liksom när fötterna har växt före kroppen. Och ser så härligt tappade ut. Jag gillar måsar.
Ja.
Men det var ju inte frågan, gillar Anders måsar?
Nej.
Varför låter de så illa? Jo, många av måsarnas läten är ju till för att skrämmas. Alltså ungarna går ju på marken och de skriker för att varna och för att skrämma undan saker som ska då skada deras barn. Och det är ju generellt så att det inte är så skrämmande med väldigt vackra läten.
Jag lever ju väldigt nära naturen.
Nah.
För vi hade en mås inne på vår gård mitt i stan.
Ja.
Som då hade en unge.
Mm.
Och då försökte råttorna äta upp ungen.
Mm.
Så råttorna jagade ungen och försökte äta upp ungen. Mm. Och då försökte föräldrarna till den här måsungen försvara ungen. Och då skrek de på det där.
Om du tänker den situationen, hade det varit så bra med ett vackert kvittrande?
Nej, det hade inte skämt bort de här råttorna.
Dessutom så hänger måsar alltså generellt mycket till havs. Det är blåst och vågor. Det är mycket stora avstånd, mycket ljud. Då kanske det är bra med ett skarpt läte. Alltså, det är inte för inte som sjöfarten jobbar med mistlur och inte med José González. Vi kan ju jämföra, här har vi mistlur. Och här har vi då José González. Då hör vi ju tydligt, mistluren passar ju bättre till havs. På José González passar ju vid en brasa, kanske lite romantik. Alltså, han är en trubadurernas skogsfågel.
Ja.
Vem har då tänkt ut det här?
Förlåt?
Vem har tänkt ut och hittat på det här?
Ja, men det är din sjuka hjärna.
Nej, det är jag.
Ja.
Men, även fiskmåsar, alltså en klassisk havsfågel, måste ju såklart ha ett vackert lockläte. Det måste ju kunna locka till sig också, eller hur?
Ja, men vänta lite nu här. Mm. Alltså, sångfåglar sjunger vackert för att locka till sig honor. Framförallt hanarna som sjunger då. Men olika fåglar lockar till sig honor på olika sätt. Ja. Vissa är ju vackra, har vackra fjäderdräkt.
Ja.
Som till exempel pelikanen. Ja. Nej, påfågeln.
Ja, just det.
Påfågeln. Ja. Då behöver man ju inte
pelikanens
ha...
Pelikanens osp är ju den feta hakan under näbben.
Ja. Så alla fåglar behöver ju inte kunna sjunga fint. Fiskmåsen behöver inte kunna sjunga fint.
Nej, men den har ett lockläte.
Jaha.
Ja, det här kan ju du såklart, mås. Man kan ju väcka dig mitt i natten så rabblar du fiskmåsens tre läten.
Bräkandet.
Fiskmåsen har ju tre läten. Ja. Fiskmåsen just lockar med det välkända och lite gnälliga gja.
Så det har jag aldrig hört en fiskmås säga.
Gja! Gja!
Okej, det var faktiskt lite likt.
Ganska bra, va?
Ja.
Ja, det är fiskmåsens lockläte.
Är det ett sånt här? Jag hittar pommes frites.
Gja! Nej, det är lockläte.
Ja, lockläte, kom hit. Nej, de vill ju såklart inte locka dit andra när man hittar något att äta.
Okej, sorry. Jag är en bra hane att para sig med.
Okej.
Ja. Men den har ju två andra läten också. Vi är oro. Gli-u.
Aldrig hört det fiskmås. Lite mer inlevelse, tack.
Gli-u.
Nej.
Gli-u.
Vad var det för något?
Det var oro.
Ja. Jag har aldrig varit med om en orolig fiskmås tydligen.
Nej, det är inte bara mutstrålar fiskmås heller.
Oro. Självförtroende.
Absolut. Och så, det här kan ju såklart revirlätet, så låter ke-ke-kia.
I ett betalt samarbete med bilmärket Kia.
Enligt min fågelbok.
Ja, lite inlevelse på det då.
Nej.
Jo.
Ja, det var lite rörigt svar på er fråga, men det var svaret.
Vad var det hela svaret? Vad var frågan?
Det var för att låta havsfåglar illa och skogsfåglar vackert.
Och vad var svaret då om man sammanfattar?
Att till havs är det bättre att vara en mistlur än att vara José González.
Ja, ja, ja. Bra svar, Ankan.
Tack.
Innan vi tar tag i en ny fråga så har vi fått lite återkoppling. För några avsnitt sedan så hade vi en tävling här på den, Ankan.
Aha.
Där du skulle gissa vilka djur som har taktkänsla.
Ja, det gick jättedåligt.
Du var superdålig på att gissa detta.
Ja.
Och det rätta svaret var att det bara var papegojor och sjölejon och möjligtvis delfiner som har taktkänsla. Inslaget avslutades med att jag uppmanade de lyssnare som trots allt tycker att deras husdjur har taktkänsla att skriva till oss. Och då varnade de mig, Ankan, att vår mailbox skulle bli full av historier om hundar och katter.
Ja, framförallt katter, tror jag.
Så har det inte blivit.
Nähe.
Men några brev har kommit in.
Jaha.
Hej! Lyssna på avsnittet att ni tar upp vilka djur som har taktkänsla och inte. Först och främst besviken på att ändå helt utlämnades från detta segment. Jag har lite att dela med mig av i det här ämnet.
Är det någon som hävdar att änder har taktkänsla nu?
Nej. I mellanstadiet hade vi vandrande pinnar som husdjur i klassrummet. Vår klassföreståndares föräldrar födde nämligen upp vandrande pinnar. Mm. När man spelade musik så ställde sig ofta djuren på bakbenen och viftade med frambenen i luften. Kan de ha taktkänsla? Eller var det protester mot vårt låtval? Mm. En frekvent spelad låt var Gwen Stefanis Hollaback Girl, om det kan hjälpa er.
Ja.
Hälsningar Emil från Uddevalla.
Ja, ibland får vi svåra uppgifter, Måns. Det tycker jag. Det här var svårt.
Så här skriver Amanda. Mm. Hej Ankan och Monkan. I avsnitt 6 pratar ni om taktkänsla hos olika djur och jag kom direkt att tänka på min vandrande pinne, Roffe, som jag hade när jag var 11 år.
Aha.
Jag är helt säker på att Roffe hade taktkänsla, för så fort jag satte på hög musik diggade han med i rytmen, upp och ner med hela kroppen. När musiken slutade var han still. Det blev många fina danser tillsammans med Roffe, ända in i det sista, och jag är säker på att han uppskattade musiken. Vet ni om detta är ett vanligt fenomen hos vandrande pinnar? Eller kan det vara så att min pinne var något alldeles extra? Hälsningar, Amanda.
Ja, det här var ju intressant. Två brev som pekar på att just vandrande pinnar ska samlas in i gruppen djur med taktkänsla.
Alltså fler än vad vi har fått om hundar.
Ja.
Ja du, Amanda, Anders och jag är ju inte experter på just vandrande pinnar.
Nej.
Men utifrån brevskörden så verkar det som att Roffe inte hade exceptionell talang för musik, tyvärr, utan att många vandrande pinnar diggar med när det spelas musik. Därmed inte sagt att de har taktkänsla.
Nej.
Det vill säga att de kan hålla en takt.
Nej.
Jag hade inte satt en vandrande pinne bakom trumsetet i bandet Coldplay, till exempel.
Nej, de behöver takt.
Det hade varit ett på tok för stort ansvar för en sån liten insekt.
Ja. Ja, inte minst.
Ja. Också jobbigt att vara på turné och hänga med Chris Martin hela dagarna.
Ja.
Och alla de andra i bandet som ingen i hela världen
vet vad
de
är.
Annars har du haft en vandrande pinne.
Nej, jag har hållit i en jättestående pinnegång till att vara livrädd.
Jaha, du har med en vandrande kvist.
Ja, den vandrade stok nästan. Fruktansvärt äcklig.
Det är ett sånt där husdjur som föräldrar ta till. När får jag en hund? Ni lovade ju att jag skulle få en hund om jag hade högsta betyg i alla ämnen.
Mm.
Ja, Måns, du ska få ett husdjur. Ja, äntligen! Jag vill ha en labrador. Nej, du ska få ett husdjur som är minst lika mysig som en stor, jobbig hund. Titta på ditt rum ska du se i den genomskinliga matlådan där med hål. Om du också har haft en vandrande pinne med taktkänsla, skriv till
fraga@andersochmans.se.
.se.
Ja, eller kom, det är vilket du vill. Nu är det dags för ditt favoritämne, Måns Nilsson.
Nötter?
Nej. Lukter.
Lukter, ja.
Ja. Hej, vi är två primater som undrar hur pest luktar. Man säger ibland, det luktar pest. Luktar pest illa? Och hur luktar apa? Vad är värst att lukta? Pest eller apa? Vänligen, Daniel och Niklas. Om vi börjar med apor. Det är ganska enkelt att förklara. Apor luktar inte gott. Det är bara att åka till aphuset på Kolmården och gå in och lukta. Det luktar, förlåt, vidrigt.
Men varför då?
Det
är det för att de inte är duschar?
De tar inte hand om sin personliga hygien helt enkelt.
Mm.
Men pest då. Luktar pest på något sätt. Ja, folk i medeltida städer som dött och ruttnade i träck, de luktade såklart ganska illa.
Ja.
Men själva sjukdomen pest, luktar den? Länge, länge så trodde man ju att sjukdomar spreds via just lukt. Det känner du till, det är ju den här miasmateorin. Alltså miasma, det är ett gammalt grekiskt ord för förorening. Och själva Hippokrates, som man kan säga är läkekonstens fader, som var uppe med den här idén först, han menade att lukten, alltså i lukten sitter själva smittan. Mm. Så under medeltiden, sådana här pestepidemier och så, långt in på 1800-talet, så var det här med miasma, att sjukdomen kom med lukt, det var den ledande och allmänt accepterade teorin. Och det var därför man försökte skydda sig på olika sätt. Man försökte liksom rena luften genom att röka, ha rök i sjukrum. Och läkare hade sådana här, vet, strutar på näsan.
Ja, de här vita långa strutar som man kan se i filmer ibland, och som på Halloween.
Ja, de fyllde man med kryddor och örter för att liksom rena inandningsluften från smittsam lukt. Fanns också särskilt parfymerade pestvatten som man också stänka på olika näsdukar och över munnen för att pestlukten som smittade ändå inte skulle komma in i kroppen.
Ja, okej. Okay. Efterhand så var ju det här inte så fiffigt.
Nej, eller helt ofiffigt var det faktiskt inte. För örter som man hade i näbbarna, de kan ha en viss bakteriedödande effekt. Alltså. Mm. Som älgört, salvia, mejram, rosmarin och något som jag inte kan uttala, angelika rot. Det är lite sådär antibakteriellt. Mm. Men det är intressant, för det här med att lukt smittade, det trodde man ju som sagt då långt, långt in på 1800-talet. Den här luktläran, det var väldigt, väldigt poppis. En känslig näsa, sa man, kunde lukta sig till nästan alla sjukdomar av alla slag.
Mm. Men det här, på senare tid har man ju sett klipp på YouTube som hundar som luktar sig till cancer och sånt.
Vi kommer till det.
Mm.
Men först ett problem, och det här problemet har ju du och jag haft uppe för. Det är ju väldigt svårt att kategorisera lukter. För lukter har liksom inga namn riktigt. Om något luktar som gurka,
ja,
då säger vi att det luktar gurka. Exemplet där är ju fisken norsk, som luktar precis som gurka. Då säger vi att fisken norsk luktar gurka. Alltså som maten.
Det är en fluga.
Flugan landar på micken.
En fluga på mikrofonen här.
Fisken norsk får alltså doften gurka. Den får heta som maten. Och så gjorde man också på 1800-talet. Olika sjukdomars dofter kopplades till just mat.
Mm.
Så tuberkulos hos barn exempelvis. Vad tror du det luktade som?
Det här var ju jätte svår fråga.
Ja.
Köttgryta.
Nej. Tuberkulos hos barn luktade som avslaget öl. Gula febern, vad tror du det luktade?
Saffran.
Nej. Charkuterier.
Fy.
Det var ju inte rucola-sallad uppfunnet på den tiden, gissar jag. För då skulle nästan alla sjukdomar lukta rucola-sallad. Mm-hmm. Vidrig mat. Men det här stämde ju inte. Det var ju inte så att tuberkulos luktade avslaget öl. Men då kommer vi vidare till det du var inne på. Luktar sjukdomar. Skulle det kunna vara så att pesten i sig då har en lukt? Hittade en spännande artikel i Forskning och framsteg. Den är från 2012. Här säger en Mats Olsson på Karolinska institutet som leder någon slags forskningsprojekt där. En person som börjar känna sig sjuk kan få en annan kroppslukt redan efter några timmar. Det är ett sånt här klassiskt experiment som ofta är luktsammanhang, så ska man lukta på folks olika tröjor.
Mm.
De här tröjorna har burits i 4 timmar av män och kvinnor utan parfym som inte har ätit starka kryddor. I början av experimentet får hälften av personerna en låtsasspruta med lite saltvatten i. Andra halvan får något som då kallas endotoxin som då aktiverar immunförsvaret. Och det här ger i sin tur då symptom som feber och att man mår lite risigt helt enkelt.
Mm.
Och resultaten visar att de här förändringarna snabbt, snabbt påverkar kroppslukten. Mycket tyder, säger nog Mats Olsson, på att den här känslan av äckellukt utvecklas just för att skydda oss mot sjukdomar. Och det är ju superlogiskt. Vi är sjuka, vi börjar lukta illa, vi vill inte vara nära någon som luktar illa och då håller vi ett bättre avstånd.
Ja, och blir inte smittade.
Forskare i Ryssland, de har gjort liknande försök med könssjukdomen gonorré. Och unga kvinnor har fått lukta på tygbitar med armsvett från friska män och från patienter med just gonorré. Kvinnorna använder ordet rutten om de sjuka männens lukt.
Mm.
Så att det är så att när man blir sjuk börjar man lukta annorlunda. Och den här doften kan man då snappa upp på olika sätt. Bland annat med hjälp av hundar som faktiskt kan lukta sig till om människor har cancer eller inte. Och också med sådana låtsasnäsor. Vad heter det? Såna
apparater som samlar in doftmolekyler och analyserar vad de har fått in.
Mm. Så att 1800-talsforskarna var helt fel på det. De var ju fel på det varför man blev sjuk. Men att man faktiskt luktade när man blev sjuk. Det hade de ju rätt i. Så vi sammanfattar här nu då, Daniel och Niklas. Mitt återigen lite röriga svar. Apor luktar illa. Därför säger man lukta apa. Eller det tror jag, det är därför man säger så. Pest luktar nog också illa. Men det luktade nog mer illa om de uppsvällda och ruttnande liken i städerna när pesten härjade än om själva pesten. Vilket som var värst då, lukta apa eller pest, det är en smaksak. Vi har ju under några veckor haft en av radiohistoriens konstigaste följetonger.
Följetänger?
Ja, nej, det är bara en följetong.
Är det sant?
Ja, vi har ju två följetänger. Det är skånska ort i amerikansk hiphop och konstiga remixer och sommartoppen.
Just det.
Kan bara prata om en av våra följetänger, vår följetong.
Ja, och förra gången så var det metal.
Ja.
Har du också versioner? Nu har Maja och Fredrik skrivit till oss. Hej kompisar, här kommer en folkdansversion av sommartoppen Gingen som... vad hon nu heter, nynnade på så fint. Den här versionen vi har spelat in kan på inga sätt konkurrera med originalnynningen.
Nej.
Men eftersom det verkar bli något av en följetong så vill vi ändå skicka in vårt bidrag. Tack för bästa podden. Detta skriver Maja och Fredrik. Och så har de döpt sin ljudfil här till Sommartoppen 70s.
Oj!
Är du redo, Ankan?
Ja, det här är jag sugen på. Men som om det var slut med folkmusikvarianter av den gamla vignetten till Sommartoppen där. Nej, Per Gick, han har inte skickat in en schottis. Han har skickat oss en polska.
Vänta bara till bitet och droppa.
Tack så mycket för det, Per.
Tusen tack.
Yeah.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag då åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Så här skriver Anton och Josse. Hej Anders och Måns, vi har en fråga och sedan en följdfråga.
Och det är två frågor det, ja.
Har all luft som finns på vår planet andats in och ut någon gång av människor vid det här laget? Och ännu värre, fisits ut? Med vänlig hälsning Anton och Josse från Finnen. För att svara på den första frågan så måste vi ta reda på tre saker. Ett, hur mycket luft andas en människa ut varje dag?
Mm.
Två, hur många människor har någonsin levt på jorden och hur mycket andades de när de gjorde det? Mm. Och tre, hur mycket luft finns det på jorden?
Ja, det
kommer att bli mycket siffror här, Ankan, men
aha,
försök hänga med då.
Aha.
Vi börjar med tvåan här då. Man räknar med att du totalt har levt 117 miljarder homo sapiens på jorden genom alla tider.
117 miljarder?
Just det. Ja. Nu, hur många är det nu på jorden? Är det 7,8 miljarder eller något sånt? Och hur mycket dessa 117 miljarder människor andades under sin livstid hänger såklart ihop med hur gamla de blev.
Ja.
Och när man läser att människans medellivslängd innan järnåldern bara var 10-12 år, så är det lätt att man tänker att alla människor bara blev 10-12 år.
Nej, det var att väldigt många dog när de var 0 år.
Ja, precis. Om man överlevde sin barndom så kunde man lätt bli en 35-40.
Ja, herregud. Ja.
Det jag ville hitta var en medellivslängd, ett snitt för alla de här 117 miljarder människorna, ja, som någonsin levt. Ja. Och det hittade jag inte på nätet.
Nej.
Men jag har räknat, jag har fått det till ungefär 30 år. En medellivslängd på alla dessa människor som någonsin existerat, ja, 30 år.
Och det är Måns Nilsson som har räknat, ja, fram 30, ja, ja, år. Ja. Ja.
Anders, hur mycket luft tror du att du andas ut per minut?
Ja, per minut, åh, herregud. Ut per minut.
Ja.
Ska jag säga en 10 liter?
Ja, inte så illa. 7-8 liter.
Ja.
Om du då inte anstränger dig mer, ja, än vanligt. Spela paddel, ja, eller springer till något möte du är sent till. Eller tänker på ditt ofärdiga manus till ditt sommarprat. För då är det betydligt fler liter,
ja,
per minut. I genomsnitt andas vi ut 11 000 liter luft per dag.
Mm.
Om man då gångar detta med 365 dagar så får vi ut hur mycket luft man andas per år.
Mm.
Och då 11 000 gånger 365 är 4 miljoner 15 000 liter. Och så gångar vi då detta med medellivslängden 30 år så får vi fram hur många liter en genomsnittsmänniska har andats ut under sitt liv.
Mm.
4 miljoner 15 000 liter gånger 30 är 120 miljoner 450 000 liter. Okej, 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 okej. Om man skulle gångra denna siffra då med hur många människor som någonsin levt på jorden så kommer vi få fram hur mycket luft som hela mänskligheten någonsin har andats ut. Anders, kommer du ihåg hur många människor som någonsin levt på jorden?
Ja, 170 miljarder.
117 miljarder stycken.
Ja.
Gånger då 120 miljoner 450 000 liter luft. Detta ger oss, kommer du ihåg den här siffran, Anka, då? Skriv ner. 14,1 triljoner liter luft som mänskligheten någonsin har andats in och ut.
Oh, yeah.
14,1 triljoner liter luft.
Ja, jag har skrivit upp.
Och det låter ju väldigt, väldigt mycket, Anders, eller hur?
Ja, verkligen.
Men hur mycket är det jämfört med all luft i vår atmosfär? Frågan var ju all luft som finns på vår planet, om den har andats in och ut någon gång. Hur mycket luft tror du att finns på vår atmosfär då, Ankan?
Åh, herregud, jag har ingen aning.
Den siffra som oftast dyker upp är att vår atmosfär, alltså luften runt jorden, väger cirka 5,5 kvadriljoner ton.
Ja, då har vi ju inte andats all den.
Det här konceptet att luft väger något,
ja,
det är ju jäkligt spännande.
Ja. Men jag, direkt så känner jag att den har vi inte andats all den.
Nej, 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 vi får se när vi har räknat färdigt här.
Ja.
Men Anders, det där med att luft väger något, hur mycket tror du att en kubikmeter luft väger?
Det är 2 hekto. Jag har sköt från höften här, men 2 hekto.
1,3 kilo!
Oj, vad det var mycket.
Ja, det, ja, tänker man inte.
Nej.
I vilket fall, 5,5 kvadriljoner ton luft är cirka 4200 triljoner liter luft om jag räknat rätt. Det var många nollor att hålla reda på här. Så vår atmosfär innehåller alltså 4200 triljoner liter luft, medan mänskligheten någonsin bara att andas ut andas
14,1 triljoner miljoner luft.
Ja! Mänskligheten har alltså bara andats in och ut 0,3% av den luft som finns i hela atmosfären. Om man bortser från det uppenbara att viss luft säkert har andats in många gånger av många olika människor. Jag menar, i den här studien vi sitter nu, Anders.
Ja, herregud.
I 40 grader värme. Här tog luften slut för länge sedan.
Ja.
Och nu andas vi in bättre begagnad luft.
Ja.
Yes! Så all luft som finns på vår planet har verkligen inte andats in och ut av någon människa någon gång.
Ja, då, och då kan vi direkt sluta oss till att vi inte har fiset ut det också.
Vadå? Tror du att vi andas ut mer luft varje dag än vi fiser ut?
Jag är nästan säker på det.
En genomsnittsmänniska fiser 10-20 gånger per dag.
Aha.
Totalt blir detta en halv till en och en halv liter gas per dag.
Ja.
Att jämföra då med de 11 000 liter gas som vi andas ut varje dag.
Ja, nej.
Svaret är glasklart där.
Ja, nej.
Nej, precis. Anders, bara genom att andas normalt då, inte spela paddel, inte tänka på manus, inget sånt, så har du kunnat andas in hela 11 000 personers fisar under en hel dag.
Mm.
Men de blandas ju upp med den enorma mängd luft som finns i atmosfären. Så vid varje andetag så andas du ju normalt bara in en lite av andra människors fisar. Om du inte sitter i slutet rum, till exempel ett flygplan.
Mm.
I slutet av en lång flygning
ja.
Så har ju inte en obetydande del av den luft som du andas in varit i en medpassagerares tarm.
Men ändå en obetydlig del, visst. Men...
inte helt obetydlig del. Så. Hoppas ni är nöjda med det här svaret. Anton och Josse, puss och kram.
Det började med det här. Vi kom fram till att det var sommartoppens signaturmelodi som eftersöktes. Och du slank ur dig att det hade varit roligt att höra lite remixer. Vi har redan hört två folkmusikvarianter av sommartoppens gamla signaturmelodi. Här kommer en ny, lite av en favorit för mig. Hej Anders Måns, tack så mycket för skojigheter och goda lärdomar. Här är en Angelo Badalamenti-version av sommartoppens vignett.
Vem är denna person?
När du hör den här varianten så tror jag du kommer förstå vem det är.
Twin Peaks. Filmmusik. Jag trodde att det var originalet som spelades.
Nej. Ja, det är en underbar programpunkt det här.
Vi får höra på det en gång till.
Ja, visst, ja, visst.
Ja, oh, jag älskar er lyssnare.
Nej, får jag köra en till?
Ja, men naturligtvis.
Jag tycker det här är så himla dålig frampunkt så jag blir så himla glad. Hej, här är mitt bidrag till högen av remixer av sommartoppen-vignetten. Jag släpper den under aliaset Major Scale inom genren Hard Trance. Med vänliga hälsningar, Fredrik. Är du med dig, Måns?
Ja.
Då droppar vi bitet när som helst här.
Wow!
Vi har många fler och vill återkomma länge framöver. Tack så hemskt mycket. Vi går vidare, Måns. Nästa fråga handlar om något som vi väldigt sällan har uppe i vår podd, nämligen sport. Och den här frågan kan vara lite inaktuell, men nu med landslaget i fotboll i OS-final så är den lite aktuell igen. Hej Anders och Måns. När jag satt och tittade på Sveriges senaste match i fotbolls-EM så funderade jag över konceptet tilläggstid och var det kommer ifrån. Fotboll är den enda sport jag kan komma på som har detta istället för effektiv matchtid. Vilket gör att det inte är bestämt på förhand exakt hur lång en match är. I exempelvis handboll eller ishockey så stannas ju klockan ifall det sker en skada eller dyrikt.
Naja.
Varför har inte fotbollen också övergått till detta? Finns det någon historisk förklaring?
Ja. Jag tycker nog att man borde göra så. Att det sitter någon med klockan och pausar så får någon ha kastat sig och låtsas vara skadad.
Ja, vi tackar Tobias för frågan och jag håller med dig och jag håller också med Tobias. Det är intressant för den här stopptiden är faktiskt ganska viktig för fotbollen.
Ja, men det här att det läggs på 5 minuter för att folk har filmat. Och... Ja,
över 11% av alla mål görs på stopptid.
Jaha.
Det är ganska mycket mål. Från början så fanns inte tilläggstid i fotboll alls. Då borde ju fotboll vara lite tråkigare om det är 11% mindre mål. Det är ju målen man vill se, eller hur?
Mm.
Vet du när stopptiden dök upp, Måns?
1965.
Nej. 1891, och vet du varför?
Ja, men det är ju retligt när laget man hejar på ligger under med ett mål och jagar och har målchanser och det andra laget bara förstör matchen genom att filma, genom att sparka iväg bollen, genom att målvakten tar en jävla evighet på sig på att sparka ut bollen, rätta till knäskydden, rätta till strumporna.
Man får kramp.
Man blir ju galen och då vill man ju ha tilläggstiden. Vad är det därför?
Ja, det är inte, det är lite ungefär. Det var en match mellan Stoke och Aston Villa. I slutminuterna så dömdes det då straff för Stoke. Och i ett försök att få tiden att gå och avsluta matchen innan straffen sparkades så sparkade Aston Villas målis ut bollen från arenan. Så när bollen väl kom tillbaka, då var matchen slut. Och efter det då så införde man stopptid. Och vet du vad man mer införde?
Ja, förbud mot att sparka bollen utanför arenan och att man ska ha en extra boll.
Precis. Reservbollar.
Det var som när man var liten och spelade fotboll och någon sa, jag måste hem så nu tar jag min boll och går hem.
Det här att man införde reservbollar, det har jag inte läst, men det är en ren gissning från min sida.
Det låter logiskt.
Faktum är att det har varit uppe på förslag det här, att man ska införa samma system som i exempelvis handboll och hockey. Jag läser i The Guardian, där påstår man att det internationella fotbollsförbundet diskuterar att korta matcherna till 2x30 minuter och istället då stoppa klockan varje gång spelet stannar.
Mm-hmm.
Så har det inte skett och hur långt man har kommit i planerna, det är högst oklart.
Ja.
Men jag tycker att det är bra för det här är ju så vansinnigt dåligt system. Vet du vilka 4 grejer som stjäl mest tid från en fotbollsmatch?
Ja, men det är när någon italienare ligger och tar sig för knät.
Ja, men om Italien inte är med då?
Ja, men då är det någon brasilianare eller argentinare som ligger och tar sig för knät.
Du har fel, Måns. De 4 grejerna som stjäl mest tid från en fotbollsmatch, det är frispark, inkast, på tredje plats utspark från målvakten och på fjärde plats hörna.
Mm-hmm.
Det här skäl totalt nästan, håller jag att en 30 minuter av en match.
30 minuter av 90?
Ja, och ingen av de här grejerna ingår i det som domaren ska lägga till tid för.
Och det som tar allra mest skäl, allra mest speltid, det var alltså frisparkar.
Frisparkar.
Och jag tycker det att det blåses ju frispark hela tiden.
Ja, 10 minuter i match, jag väntar på frispark.
Jag tycker man ska avskaffa frispark.
Jaha.
Och att man får liksom stå ut med lite hårda tag om man är fotbollsspelare.
Ja, fast det är också så att de bryter ju benen så man måste ha lite...
Men det får man räkna in om man vill bli fotbollsspelare då.
Ja, och blir det här ett rättvist system då?
Nej.
Nej, nej. För det finns bara en person på fotbollsarenan som har ansvaret för hur mycket tid det ska vara extra och det är huvuddomaren.
Ja.
Du och jag är överens. Detta är inte ett bra system. Jag säger inför handbollsregler så slipper gnäll och fördröjningar och filmningar. Det tycker vi på vår redaktion, eller hur, Måns? Och då bara gör vi så.
Det,
tack för uppmärksamheten.
Apropå fotbollande. Yes. Ja. Så skriver Johannes så här: "Hej Ankeborg och Måns."
Moppe.
"På tal om skånska ortsnamn i hiphoplåta så sjunger de väldigt mycket om sportkommentatorn Åke Unger i låten Mr. Saxo Beat av Alexandra Stan." Ja. "Runt en minut in i låten. Vänliga hälsningar, Johannes." Åke Unger.
Vi känner ju Åke Unger.
Vi är bekanta med Åke Unger. Ja. Vass sportkommentator på TV4. Kommenterade alla fotbollsmatcher i EM. Ja. Som TV4 visade.
Ja.
Och man förstår ju att Alexandra Stan vill hylla Åke. Ja. I sin hitlåt.
Absolut.
Eller så. Jag tar en bit innan så vi kommer in i låten. Då. Är det bara jag kan?
Ja.
Du känner igen den?
Remix of Saxo Beat. Saxo Beat.
Nu kommer jag åka under. Vilken hyllning!
Ja. Vilken sammanträffande och vilken liten värld. Åke Ungers fru har ju producerat en av våra tv-serier.
Just det, Lotta.
Ja. Det var allt vi hade att bjuda på idag, Måns Nilsson. Lite extra tramsigt idag, men så får det vara.
Fortsätt skicka in frågor nu till vår nya mejladress.
fraga@andersochmans.se.
Tusen tack för att du lyssnar. Tusen tack för att ni skriver frågor. Innan vi slutar vill vi påminna om att gå och köpa biljetter till den humorshow som Ankan och jag ska spela i höst.
Ja, så funkar det. The show.
Biljetter hittar man på
andersochmans.com.
Eller om den också är .se nu.
Nej, det får vi prova båda.
Det får prova dig fram.
Ja.
Vi hoppas och tror att vi kommer kunna spela dessa föreställningar. Vi får
Så vaccinera dig nu så det blir av.
Ja, men jag är full nu.
Nej, det hoppas jag inte.
Full vaccinerad.
Ja. Tokigt, tokigt.
Hur ser veckan ut framöver här då, Ankan?
Jo, nu hoppar jag in i min gröna folkvagnsbuss. Den som hade motorstopp 2 gånger på vägen hit. Alltså den 3 kilometer långa sträcka jag körde hit. Så jag och mina båda döttrar ska åka till Småland här direkt nu efter inspelningen. Det blir väl intressant material till nästa gång vi träffas, antar jag.
Så den har redan stannat 2 gånger idag. Och nu ska ni åka ända till Småland.
Ja.
Det var som när jag var liten och vi skulle åka på Europasemester med en husbil som min styrfar hade renoverat.
Ja.
På väg från vår gård så startade den inte. Och fick puttas igång.
Mm-hmm.
Det var inget bra tecken. Sen efter det så parkerade vi bara i nedförsbacka.
Ja, vi har ett till problem när vi ska sticka nu. Det är att det är en oljetryckslampa som tänds hela tiden. Och jag har kollat, det är oljetryck. Men med den här oljelyxlampan så kommer det också ett varningsläte som låter ganska exakt så här.
Som en fiskmås.
Ja, konstant i bilen. Jag hoppas att det ska försvinna av sig själv.
Oljetryck är inte det viktigaste.
Ja, men det är oljetryck, det har jag koll på. Ja, det är bara att den där liksom oljetrycksgivaren är trasig, tror jag.
Ja. Jag struntar alltid i de där oljetryckslamporna.
Ja. Hör på oss igen om 2 veckor, för då är det varannan vecka. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.